Vi skulle kunna sätta en rubrik på det här mötet. Och det är Kristus förhärligad i församlingen. Alltså Kristus förhärligad i församlingen. Och det står i Bibeln att vi är köpta. Vi är köpta och betalning är given. Alltså Gud har betalat ett högt pris. Så förhärliga då Gud är kropp. Alltså just det här att Kristus är förhärligad, han är upphöjd över allt annat. Han gick ner under all värdighet, under alla människor. Han ödmjukade sig, han förödmjukades, han led. Men därför har Gud också upphöjt honom. Satt honom över allt. Halleluja, vi är köpta. Och vi ska skilja på två saker. Dels har vi ett mål. Vi är inriktade på målet. Halleluja. På ett sätt handlar det om att upphöja Jesus. För en dag ska vi se honom ansikte mot ansikte. Som han är. Och alltså vi ska för alltid få vara hos Jesus. Men så har vi, dels har vi mål och så har vi medel. Som vi får under vandringen. Och jag kommer in på det lite här i undervisningen. För jag vill tala om Jesus. Och det är så oerhört rikt, så välsignat att få presentera Jesus utifrån det vi möter i skriften. Frälsaren Jesus som har förvandlat oss. Halleluja. Och utan Jesus, då har vi inget liv. Utan Jesus har vi inget hopp. Det är mörkt. Det blir att vi famlar i mörker, i ovisshet och så vidare. Och så går vi in i hopplöshet. Och när vi läser Bibeln så använder den ett bildspråk många gånger. Den visar på olika bilder. Och en av de här bilderna, ska jag lyfta fram den i början här. Det är från Johannes uppenbarelse. Det första kapitlet. Här har vi en bild om Jesus, en beskrivning av Jesus. Som är oerhörd, tycker jag. Det är nog inte bara en bild, utan det här är ju vad Johannes fick se. När han, det står att han vände sig om och så fick han se den här gestalten. Och han försöker att beskriva den med ord. Och då står det så här i Johannes uppenbarelse 1. Och 16:e versen, bara sista delen där. Det står, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Så när den lyser i sin fulla kraft, som står i en annan översättning. Halleluja. Och då har vi här en beskrivning av hans härlighet, hans majestät. Och vem kan se in i solen? Kan man stå och titta in i solen utan att skada sina ögon eller vad säger man, just det här att se rakt in, det är, ja, det gör man inte. Den har en sån oerhörd intensitet, sån oerhörd styrka. Kära Herre Jesus. Ändå är det så här att vi är så beroende av solen. Det finns inget liv på den här jorden utan solen. Den ger ljus, den ger värme och så vidare. Den, ja, ger oss det vi behöver. Alltså den uppfyller de här villkoren för allt liv som egentligen existerar på jorden. Kära Herre Jesus. Den når fram överallt. Den når fram till varenda litet skrymsle på planeten. Och så ger den möjlighet till att här ska det spira liv. Vi kan se naturens krafter, men det hänger ihop med solen. Solen är livgivande. Pris för Gud. Och Jesus, han är våran sol, han är rättfärdighetens sol. Jesus är den, halleluja, som är förutsättningen för livet. Pris för Gud. Det har ju gått drygt 2000 år sedan Jesus vandrade här ibland oss människor, eller de som levde på den tiden. Och Jesus, han undervisade, han talade om saker och ting som vi sen kan följa under historiens gång. Han talade om sitt tillståndet i världen, han talade om krigen, han talade om allt elände, allt som ska övergå jorden. Han lyfte fram såna här saker. Såna här hopplösa situationer. Och vi kan bara konstatera hur det ser ut på planeten. Hur det ser ut i vår värld. Och det Jesus sa, ja, men det är sant. Men på samma sätt som Jesus, han lyfte fram det här, men han stannade inte där. Halleluja. Han lyfte fram katastrofer. Han sa det ska bli vad som ska ske då på ena orten efter den andra. Han talade om de här konflikterna mellan människor. Till och med inom familjen. Och så säger han, för mitt namns skull. På grund av mig. På grund av det jag har sagt, på grund av, ja, mina ord. Och han visar verkligen på ett ärligt, uppriktigt sätt vad människor har att vänta. Men så fortsätter han. Han säger, beroende på vad vi läser då, men han, exempelvis när han talar om sånt som ska övergå jorden, så säger han, lyft upp era ögon. Lyft upp era huvuden. Ty förlossaren kommer. Det finns alltså, vi ser allt som äger runt omkring oss. Som äger rum. Men det finns något som är så mycket större. Vi har ett fast ankare, brukar vi säga, innanför förlåten. Alltså vi har en framtid och ett hopp genom det Jesus gjorde på Golgata. Då förlåten rämnade. Pris för Gud. Och det här är ett aktuellt budskap. Det är ett budskap för oss idag. Pris för Gud. Vi registrerar allt som händer. Vi ser bara senaste dagarna hur den här ondskan och, vad ska man säga, det här som är, hugger tag i människor och formar människor, håller fast människor. Och det gäller alla. Vi läser om bara i dagarna nu, vi kan läsa om ledare inom kristna församlingar som på olika sätt faller offer för det som råder i världen. Vi kan läsa om hur ledare blir polisanmälda och så vidare på grund av hemska saker man gör. Det är människor. Vi kan läsa om höga politiker som blir polisanmälda av sina kollegor på grund av saker man gör. Programledare i våra stora medier i landet och så vidare. Det finns någonting som kommer fram på olika sätt vid olika tillfällen som visar människans hopplösa situation. Men så kommer Jesus ändå med sitt budskap: kom till mig, få befrielse, kom till mig och vänd om från era onda gärningar, vänd om från mörkret. Och så för han in oss i sitt ljus. Han är solen. Halleluja. Ingen kan se Gud och leva, står i Bibeln. Han är så helig. Han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Ingen kan. Men ändå så bjuder han in oss att träda fram med frimodighet inför nådens tron. Halleluja. Hur då? Jesus ger sitt liv. Jesus tar all vår synd på sig. Jesus bär all ondska, allt elände. Och så tar han det i sin kropp. Offrar sig själv på Golgata. Dör. Kära Gud, det här är sånt revolutionerande budskap. Det Jesus har gjort för oss. Tänk om människor kunde fatta och förstå vilken kraft det finns i evangelium. Halleluja. En annan bild i Bibeln. Om vi läser Kolosserbrevet, det andra kapitlet, vi kan läsa från vers 16. Det står: låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck, eller angående högtid, eller nymånad, eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus. I den här versen så står det om ny månad, eller tänkte en ny måne. Står månen. Och det står om en skuggbild. Alltså någonting som visar på något. Och när vi talar om månen så vet vi att solen lyser med sin kraft på månen som återkastar då solens ljus. Det är så det fungerar. Och skuggbilden av det som skulle komma, det är det att verkligheten finns hos Jesus Kristus. Halleluja. Då tänker jag på månen. Vilken egenskap månen har. Vi har hört det här att månen, på ett sätt är en bild på församlingen. Månen i sig själv har ju inget ljus, men solen kastar sitt ljus på månen så att den lyser upp för oss människor. Men det finns en annan egenskap. Det här med hur månen kan påverka ebb och flod. Man kan ju se med blotta ögat ibland på vissa områden och under vissa förhållanden hur hela havet det reser sig av den här kraften, den här dragningskraften som månen har. Då tänker jag, solen lyser i sin fulla kraft. Den kastar sitt sken på månen. Och månen i sin tur, den lyfter upp med en enorm dragningskraft på ett sätt som är svårt för mig att förklara. Så tänker jag på det här bibelordet. Det står, han ska draga oss upp till sig. Och det är lite av det här, vi i oss själva, vi är egentligen ingenting. Vi har ingenting att sätta emot, att sätta upp. Men solen ger kraft. Solen lyser, solen verkar på ett sätt så att den drar hela havet upp. Och på samma sätt har vi fått makt att dra människor upp. För att vi har Jesu Kristi ande i våra liv. Han har gett oss utrustning. Han har gett oss kraft att förmedla det glada budskapet till människor. Halleluja. Kära Gud. Man blir förnyad av det här. Man säger, men kära Gud, det finns ett hopp. Det finns en framtid. För du är densamme. Det handlar inte så mycket om former hit och dit. Ibland tänker man hur livet var. När man läser Bibeln då. Man läser om den urkristna församlingen. De här oerhörda budskapen vi möter i apostlagärningarna. Hur var livet där och då? Tänk om man kunde förflytta sig i tid och rum. Och få uppleva hur det verkligen var på den tiden. Där och då. Men så tänker jag också så här att det kanske inte heller vore det bästa. Det kanske inte vore så bra. För att tider, stunder, traditioner, former och så vidare, kulturer och allt är så olika. Och formerna är ju på ett sätt olika medel vi har fått. Men det är inte det som är målet. Det är medel. Fokus ska inte ligga egentligen på hur gemenskapen utformades där och då. Utan det ska ligga på Jesus. På Kristus. Halleluja. Det är välsignat att läsa om den urkristna församlingen. När man läser där hur de var av ett hjärta, en själ. Det står om hur de delade såväl armod som överflöd. Allt. Det var så uttömmande, så rik gemenskap när man läser om det. Men målet var ju inte det här i sig då att bygga upp en speciell gemenskap. Eller det vi kan kalla för storfamilj eller så. Målet var att Kristus skulle bli förhärligad mitt i församlingen. Kristus skulle hållas högt Halleluja. Och när man säger ja till Jesus, man tar emot honom i sitt liv, så kommer ju nästa steg. Och så nästa. Jesus, han kallar. Och säger han, följ mig. Följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och på det här sättet förberedde Jesus då sina lärjungar på det de skulle möta i sin tid. Församlingen, den konstruerades inte. Den formades inte utifrån den romerska kulturen eller de olika omständigheterna, utan den föddes fram. Och det här tror jag är viktigt. Den föds. För det är ett nytt liv som skapas. Halleluja. Vi är inte av den här världen. Han har tagit oss ut ur världen. När då? Han gjorde oss till nya skapelser. Så fick vi ett nytt mål. Och för att nå det här målet så har han gett oss medel. Församlingen är ett medel. Gemenskapen är ett medel. Halleluja. Den här syskongemenskapen är så värdefull. Vi behöver varandra, för vi är på samma resa mot ett mål. Halleluja. Tänk det här. Jesus, han gav ju undervisning. Och den här undervisningen som Jesus gav, den skulle förkroppsligas i en församling. Det står ju om församlingen, det är hans kropp här i tiden. Pris för Gud. Och det här skulle ske då trots att Jesus inte var fysiskt närvarande. Han hade återvänt till himlen. Men man visste vad han hade lovat. Vad hade han sagt till sina lärjungar? Han sa, jag ska bygga min församling. Han sa inte till dem, nu ska ni bygga min församling. Nej. Alltså, vi kan inte bygga församling. Försöka skapa någonting. Utan det är det här. Det här är så stort. Jag vet inte om jag kan sätta ord på det. Men det är Jesus som bygger sin församling. Halleluja. Han sa inte till Petrus, nu ska du bygga min församling. Nej, jag ska bygga min församling på denna klippa. Alltså det är Herren Jesus Kristus som bygger. Han är byggmästaren. Vi är byggstenar. Och vi blir uppbyggda tillsammans, kan vi läsa. Byggstenar som fogas samman. Men byggmästaren, det är Herren Jesus Kristus. Halleluja. Kära Gud i himlen. Tack Jesus Kristus. När vi läser exempelvis breven till församlingen i Korint, så vi ser budskap där som är riktat på olika sätt och till hela församlingen. Man kan säga olika människor som lyfts fram, olika situationer, olika händelser, olika problem de hade och så vidare. Alla syskonen i församlingen där, fick genom de här breven del av den här undervisningen. Och det jag tycker är stort i den här undervisningen, det är vilken omsorg Paulus lägger ner på var och en i församlingen. När han skriver, han tar upp väldigt olika situationer och det handlar om väldigt många människor. Men så förmanar han. Och man skulle kunna sammanfatta det i det här. Se på Jesus. Se på Kristus. Han påminner dem alltså. Utifrån olika händelser, olika problem och så vidare, så påminner han dem vem de är i Kristus Jesus. Halleluja. Och det är det som är grunden, lösningen för varje situation som kan uppstå. Tänk det. Tillsammans. Och det här får vi ta lärdom av. Tillsammans så får vi söka Jesus. Och lägga, så har vi de här löfterna. Vi får lägga fram böneämnen. Vi får lägga fram situationer och så vidare. Och så får vi komma till Jesus. Söka honom. Söka hans ansikte. Be dem vad ni vill, sa Jesus. Och det handlar inte om, vad ska man säga? Det handlar inte om just det här att vi är vilka som helst. Utan Jesus säger det här till sina lärjungar. Han säger det till församlingen. Bed om vad ni vill. Och då talar han till en församling som har hjärtan som är stämda efter honom. Vi söker Guds vilja. Vi söker att vara honom till behag. Och utifrån det så ber vi Herre och lägger fram våra böneämnen. Våra tacksägelseämnen. Halleluja. Och målet är ju att genom allt det här förhärliga Jesus. Och så får vi byggas upp genom vars och ens tjänst. Vars och ens vittnesbörd och så vidare. Byggas upp i vår tro. Priska Gud. Halleluja. Vi kan ha väldigt fina, man kan sätta upp väldigt fina modeller och planer och organisationer och så vidare. Men om vi inte har Jesus, det spelar ingen roll. Men har du Jesus, då behöver du egentligen inget annat. För att i honom så skapas det något oerhört värdefullt som heter församlingen. Yes. Kristus och församlingen. Halleluja. Yes. Tänk om man kunde skala bort allt sånt här som har med tradition och kyrklighet och så vidare. Med bilderna på vad är en församling. Det som färgas så mycket av sånt vi möter i de här stora sammanhangen. Kära Gud, i enkelhet så får vi ropa till Gud, Herre, förhärliga. Förhärliga dig i församlingen, Herre. Uppenbara din härlighet, Herre Jesus Kristus. Han är vägen. Halleluja. Jag vill ha med någonting mer här. Jag talar ju om medel och mål. I Korinthierbreven, eller i första Korinthierbrevet, så talas det också mycket om nådegåvor som är givna till församlingen. Det står om gåvor som på olika sätt får komma till bruk i församlingen. Och sen har vi, där kan vi läsa i kapitel 12, och sen har vi kapitel 13. Där läser vi om kärleken. Kärlekens lov brukar vi kalla kapitlet för. Och då står det om kärleken att kärleken förgår aldrig. Och kärleken, den är Jesus personifierad. Den är, Gud är kärlek, kan vi läsa i Bibeln. Det är något bestående. För evigt är han densamme. Han är och har den egenskapen. Sen står det så här i första Korinthierbrevet 13 och 8 då. Men profetians gåva, den ska försvinna. Tungomålstalandet, det ska ta slut. Och kunskapen, den ska försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk. Vårt profeterande är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Här står det alltså om profetia, det står om tungotal, kunskap. Det här är medel som Herren har gett oss. Det är inte målet. Målet är inte de här gåvorna, utan det är sånt som vi har fått som medel på vår vandring mot målet. Andedopet, det är inte ett mål i sig. Det är något som Gud har gett oss som en kraft här i tiden. Ett medel för att tjäna varandra, för att få frimodighet och så vidare. Undervisningen, profetian som kommer då till församlingen när Guds ord uppenbarar sig. Det är medel för någonting som är mycket högre. Något mycket större. Halleluja. Det står, om vi går till nästa kapitel. Och ser, först hade vi kärlekens lov då. Det här tron, hoppet och kärleken. De här bestående tingen. Och sen står det i kapitel 14, första versen, faren efter kärleken. Men var också ivriga att undfå de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Nu står det inte här att vi ska fara efter profetians gåva. Nej, det står far efter kärleken. Det finns något primärt, något som är viktigast. Förhärligad och Gud är er kropp. Upphör Jesus med era liv. Kära Gud. Far efter kärleken, men var också ivriga. Alltså det ena utesluter inte det andra. Men det andra här har ju sin förutsättning i det första. Du kan hålla på att profetera, du kan hålla på, alltså ha många nådegåvor. Men det kan vara som för församlingen i Efesus. Du har förlorat din första kärlek. Du har förlorat det viktigaste. De fick uppmaningen att vända om från det de hade fallit. Det var ett avfall. Man hade så oerhört mycket gott i den församlingen. Men det första här, far efter kärleken, pris för Gud. Amen. Jag tror jag stannar där. Det har varit lite påminnelser, lite, vad ska jag säga? Det finns en bön inom mig. Just det här att vi ska få lära känna Jesus mer. Att få bli mer lik honom. I våra liv, i vår tjänst. Från djupet av våra hjärtan. Sen har vi formerna, de som kan ta olika uttryck. Gud i himmelen. Har vi det första klart, far efter kärleken, då kan du vara säker på att Gud, han svarar på våra böner också när det gäller vår utrustning här i tiden som vi behöver. De medel vi behöver vara utrustade med. Halleluja, vi ska snart möta Jesus. Halleluja. Vi ska snart få se honom på skyarna. Priska Gud. Tänk vilken dag. Tänk vilket mål att se fram emot. Tänk att få inrikta hela sitt liv på detta. Inte dras med och bindas upp av allt det här jordiska. Som så lätt tar över handen. Ekonomi, materiella saker, politik, kulturer av olika slag. Allt sånt här som varierar så mycket från land till land. Du har diktaturer, du har alla möjliga olika slags statsskick som människor har att brottas med. Men du, tänk att oavsett omständigheterna så finns det en uppmaning. Far efter kärleken. Far efter Jesus. Lär känna Jesus. Halleluja. Du får se på Jesus. Vad står det? Trons hövding och fullkomnare. Så att ni inte går under. Det bär genom allt. Amen. Amen. Vi tackar dig, Fader i himmelen. Tack, Herre Jesus Kristus. Tack att du är målet för våra själars frälsning, Herre Jesus. Vi prisar och ärar dig. Tack för församlingen, Jesus Kristus. Halleluja, vi tackar dig, Jesus Kristus. Tack att du kommer snart. I Jesu namn. Amen. Amen.